Hej och välkomna i sommarvärmen till ännu ett avsnitt med Anna och Patriks podcast.
Jajamensan.
Den går som smöret.
Ja, precis. Jo, men lite härsket sådär emellanåt.
Jag är fortfarande oerhört tacksam att ni är så många som lyssnar och att vi får lite konstruktiv kritik. Vi finns som vanligt på iTunes, Anna och Patrik med CK, och vi finns också via annaochpatrik.wordpress.com när man kan komma in och lyssna och prenumerera rätt ner i din iPhone, eller vad det nu är.
Och vi har ju, kanske vi ska säga också, vi har ju börjat, förra gången började vi med ett kortare koncept.
Ja.
Och det vore kul att få lite respons på, om
ja,
man tycker ni det är bra? Är det för kort tid? Lyssnar ni hellre 30 minuter? Eller tycker ni att det är bra med lite kortare, mer koncentrerat?
Det får ni gärna adda oss på olika sociala medier, Facebook, eller jag finns ju på Twitter, PN Samba. Eller bara söka Patrik med CK, en Samba, en Z-A-M-B-A.
Ja, och jag heter Annas tankar.
Precis, på kan vi fortsätta diskussionen där.
Jajamensan.
Vad har vi i röret den här veckan? Det har precis varit Sveriges största, måste jag säga, cykeltävling.
Ja, cykellopp. Det är ju faktiskt ingen, ja, det är petigt det där, det är ingen tävling.
Ja, men man kan ju vinna.
Nej.
Kan man inte?
Nej.
Va? Kan man inte komma först?
Nej, man kan
snacka om
faktiskt
att inte vara initierad.
Nej, då har du missat något relevant där, Patrik.
Vi pratar Vätternrundan.
Jajamensan.
Hur gick det för dig i år?
Precis, jag cyklade faktiskt inte i år.
Nej, men du har inte i år, låt mig att du har cyklat.
Ja, jag har cyklat fem gånger i rad.
Vilken Iron Lady.
Ja, men
kanske inte så många likheter i politik.
Men faktiskt, fem år i rad har jag och min man cyklat.
Ja.
Så vi fick väldigt fin medalj och så här förra året efter fem år.
Men den här gången orkade du inte?
Nej, det kräver så mycket träning.
Det är inte bara att hoppa upp på en cykel och bara trampa runt.
Helst ska man ha cyklat 100 mil innan. Hjälp. Och i slutet, sista gångerna, fick vi kanske inte ihop mer än 60-70 något. Så att
då var det inte värt det.
Nej,
men jag älskar att cykla. Ja, jag inom rimliga avstånd, typ så där arbetspendlingscykla, cykla till stan. Det känns som att jag har cyklat hela mitt liv. Har lite vinddäck, bakdäck, tänker hela tiden att jag ska göra någonting åt det. Händer liksom ingenting, så att när man trampar upp uppförsbackar så där, så ju mer jag trampar desto mer motstånd får jag. Nästan som när man gjorde den här mönstringen back in the days. Så till slut så hoppar jag av och går. Men jag har ju ingen sån här värstingscykel.
Nej.
Men jag uppskattar att cykla, speciellt här på sommaren, och bara sätta sig i en bastu till bil nu på sommaren, det är ju bland det värsta som finns. Nej, överdrivet, men det är jobbigt i alla fall.
Nej, det att cykla man Vätternrundan, då gör man, det är ju klart det är bra om man gillar att cykla naturligtvis, men det är ju framförallt för att det är ju en utmaning.
Ja, men det blir väl lite trendigt kan man säga att cykla.
Så
de senaste 5-10 år,
Ja, det är en stor skillnad.
Det är ganska ofta man blir omkörd av folk i cykeltights med sin kostym eller vad det nu kan vara ihoppackad i en liten ryggsäck på väg till jobbet.
Men det är ju dels är det populärt som träningsform och så, men ska man vara lite krass då, så är det ju en framtidsfråga faktiskt, hur bra vi blir på att använda andra transportmedel än bil.
Ja.
Om man bara tittar på liksom, i vår egen stad, så kan vi ju inte hålla på och köra så mycket bil som vi gör idag. Vi måste ju cykla, vi måste gå, vi måste åka
köer, buss. Så att vi måste...
Ja. Nej, men det är väldigt viktigt. Och jag kan säga att jag har blivit mer och mer renlärig i det, om jag får säga så, med åren. Idag drar jag mig verkligen för att åka bil. Då är det i så fall möjligen jag samåker med noll, eller jag måste.
Du brukar få skjutsa mig.
Ja, precis. Men det är för att du åker med bilen där då. Men nej, men jag tycker
det,
jag tycker
sätt
det
är
väldigt viktigt.
Man ska forsla runt en hel familj på en just bil. Men utöver
nej,
det
men så, nej, men jag menar, då menar jag det här bara med pendlingen till jobbet. Eller om man ska, jag menar, jag är ofta ute i våra prioriterade bostadsområden.
Ja.
Då tar jag bussen till exempel.
Ja.
Sen kan jag tycka att om man nu skulle cykla då, så skulle man ju faktiskt kunna ha lite bättre cykelvägar. Det tycker ju Folkpartiet också. Lite mer såna här... cykelmotorvägar. Ja, men precis.
Ja,
jo, men det är ju en viktig fråga för oss.
Ja, men faktiskt. Cykelmotorvägar är ju lite sådär. Och med det så menar vi kanske med att det skulle finnas vissa sådär stom linjer nästan som på bussen,
ja,
där fast cykelstråk.
Ja, och det, du, för
att, jag menar, vi är en så pass liten stad så att på något sätt så borde cykelgångtrafik och såna här saker vara liksom det mest centrala.
Därför det är rätt mäckigt. Jag har cyklat vid Vätterstranden,
ja,
hopplöst. Det är ju hur mycket människor som rör sig och hundar och barn, ja, och barnvagnar och andra så alltså cyklar det. Det är ju lite riskabelt faktiskt. Och även om man ska cykla andra vägar då, man försöker ta sig in i stan eller längre sträckor då. Jag tror att det hade varit väldigt bra. Jag tror att vi fått ännu fler och pendlar. Eller
vi kommer göra vad vi kan för att göra Jönköping till en bättre cykelstad.
Ja, absolut.
Ja, men det, alltså, det är ju en absolut förutsättning. Det är lite tråkigt när man bygger vägar och bara tänker på bilister. Mm. Och så ger man alla cyklister en liten snutt så här någonstans om man har tur där man kanske inte ens kan mötas. Eller om man har ännu mer otur så ligger en stolpe mitt i vägen.
Jag var på en sån här en lunch som, om stadsbyggnad,
ja,
som var i rådhuset här för några veckor sedan. Det var väldigt intressant om stadsplanering just.
Ja.
Och hur, om man räknade på hur många som använde utrymmet, hur, ja, oproportionerligt det var med bilarna.
Ja.
Alltså om man skulle följa hur många människor som rörde sig på varje del i stan, ja, så skulle gångtrafikanterna få mycket mer plats och cyklarna skulle få mycket mer plats,
ja,
egentligen. För att det är så få proportionerligt sett som åker bil.
Ja.
Det var väldigt intressant.
Ja, men det är orimligt. Vi sitter där med våra stora plåtburkar till bilar. Så sitter man där en och en,
ja,
kollar i sin iPhone. Kanske man inte får göra längre.
Men det är
längre.
Folk men, är dåliga på samåka också.
Ja, men folk är det. Ja. Och det känns liksom inte, det känns inte framtiden på något sätt.
Nej.
Och framtiden så kanske är en, kanske ska hissa upp bilarna. De får åka såna här, jo men det blir väl så här, eller på något sätt att allt blir mer samåkningsbart och vägarna då blir mer till för cyklister och gångtrafikanter. Alltså för vi måste
bli bättre, ja, på att ta oss fram på ett miljövänligt, ja, sätt. Och för att man ska vilja det då så behöver det ju vara lite bättre förutsättningar, framförallt när man ska cykla.
Ja, så, ja, när vi hamnar i majoritet här nu i höst så kommer vi, är det ett vallöfte från vår sida att vi kommer göra allt vi kan för att anpassa stadsplaneringen efter cyklar eller ta hänsyn, största möjliga hänsyn till cyklar.
Ja, och framförallt bygga breda cykelstråk.
Ja, så att man kommer, kommer fram lite. Vart är pengarna?
Exakt.
Men det är faktiskt en inställningsfråga. Nej, ja, men alltså det är viktigt. Det är inte bara Miljöpartiet som ska prata miljö bara för att de råkar heta miljö, utan det är ju någonting som vi alla inser behovet av och måste jobba aktivt, ja, för.
Och, det är, och sen får man ju prioritera bland sina frågor och då har vi ju valt det här som en av våra viktigaste, ju.
Ja.
Faktiskt med det här med cykelstråk.
Så man får utkik efter våra cykelmotorvägar.
Sen tänker jag så här när man pratar framtiden och så, om vi liksom gör så här helt galet.
Så ska det låta
temabit igen. Ja. Nej, men jag tänker man brukar säga att barn är framtiden också. Och jag vet inte om du läste du den här, har du DN förresten?
Nu för tiden så har nog alla DN i sin.
Ja, men när du har men du har inte hem den som papperstidning
så. Nej.
Nej, jag tycker det är lite mysigt och så där, så att vi har DN i alla fall på
school.
Söndagar och, ja, svenskan har vi på lördagar också.
Ja.
Och nej, men det var nämligen ett reportage som däremot inte var så himla mysigt att läsa i DN för inte alls länge sedan då om två barn som ju mördades av sina föräldrar. Bobby som var i vårat län och Jara i Karlskrona.
Ja, just det. Bobby känner nog kanske de flesta lyssnare igen. Det var det oerhört tragiska fallet för några år sedan.
Det är sex år sedan,
där en mamma varit misstänkt för att ha mördat sitt barn.
Båda var ju inblandade i mamman och styrfaren. Men det kanske inte det som var det relevanta, utan det är ändå att på något vis att det artikeln handlade om att hur kan det liksom fortsätta att hända när man tänkte man skulle lära så mycket av det här Bobby-fallet och sen så ändå så händer det igen när man tycker att myndigheter borde myndigheter har kunskap och ändå når inte den här kunskapen fram liksom där dit den hade behövt nå fram.
Mm. Ja, men precis,
varför det händer? Och det är egentligen det handlar om. Varför har vi inte lärt oss någonting av detta? Hur kan vi fortfarande schabbla bort, om man säger så då, information vi har så att vi inte räddar alla barn.
Nej.
Hur kan det få vara så? Det är det den artikeln handlar om. Och så kom det faktiskt ganska nyligen, det tyckte jag var spännande då, att jag bläddrar mina papper här då, att Socialstyrelsen har ju precis tagit fram föreskrifter när det gäller våld i nära relation då. Mm. Där de trycker på det här med rutiner. Att socialnämnden, de ska ha rutiner för hur de ska göra, för dem, hur de ska hantera den information som de får.
Mm.
Så att inte det blir den mänskliga faktorn då där egentligen som gör, om det är en måndag eller om det är någon som är trött eller om det blir några andra brister. Det ska finnas rutiner som socialnämnden ska kunna titta på alla där när det gäller våld i nära relation.
Ja, men det, alltså, frågan blir ju nästan så här, det andra fallet som du pratade om som skedde i Blekinge där, där hade det väl inte ens kommit till socialnämndens kännedom.
Nej. Och det är intressant. Alltså, ja, för att om man säger så här då, att,
för det är där någonstans man måste börja.
Ja, och där har vi ju redan börjat. Om vi säger så att det här är alltså Socialstyrelsens föreskrifter nu gäller socialnämnden som behöver rutiner för när informationen kommer till dem.
Ja.
Men, precis som du säger, vad händer innan då? Hur kan man vara säker på att informationen överhuvudtaget kommer till socialnämnden så att de ens ska kunna använda några riktlinjer? Mm. Och det har vi ju faktiskt motionerat om. Jag och Inge Gustafsson har faktiskt gett in en motion om det. Det kanske inte alla våra lyssnare är medvetna om.
Jag tror inte alla våra lyssnare är medvetna om vad motion är. Om det ska vara,
nej,
vi börjar
nej
där.
Men berätta om det. En motion är ju ett internt förslag i fullmäktige kan man säga.
Kommunens, eller motsvarigheten till riksdagen då, i kommunen. Kommunfullmäktige.
Ja, så att det är när fullmäktiges egna ledamöter, ja,
men
någon
innan,
där kommer med
kommer
ett förslag.
På det här så måste man nästan säga så här, anledningen till att vi ens pratar om den här frågan, det, är, alltså det har ju någonstans i grund och botten med så här att när någon misstänker att ett barn far illa så måste ju någon reagera på det. Ja. Och där har vi ju lite olika skyldigheter. Folk har, och det är ju lite våran natur på något sätt, eller svenska mentalitet i alla fall, att alla ska sköta sig själva på något sätt, att man inte vågar lägga sig i, och att ja, men var det där så farligt, vad ska folk säga om jag säger till den här mamman eller pappa som tar i för hårt som man ser i affären mot ett barn eller och sådär. Men då har vi faktiskt lagar och regler där vissa människor och yrkesgrupper faktiskt är skyldiga att agera,
ja,
när de
precis
misstänker att något barn far illa. Och det är ju egentligen då alla former av yrkesgrupper som i det dagliga kommer i kontakt med
som
barn.
Arbetar med barn.
Jag menar, det har ju även med polisen att göra, som vi har, och det har med skola och sjukvård och liknande. Och det vi framförallt vill prata om här är ju skolans ansvar.
Ja, nej, det är egentligen hela kommunen. Så man kan säga så här att alla som arbetar med barn och unga som får veta då eller misstänker att barn far illa, de ska ju anmäla det till socialnämnden. Men grejen är den att det gör man inte i tillräckligt stor utsträckning. Man är för dålig på att anmäla det, och det är ju det som bland annat hänt när det gällde Bobby, när det gällde Jara då, va. Och det är ju allmänt vedertaget att man är för dålig på att anmäla, och det kan ju finnas väldigt många olika skäl till det, precis som du är inne på då, att man är orolig kanske på grund av relationen till föräldrarna här, eller det kan också vara att man inte riktigt vet hur man ska göra, eller att man faktiskt misstror lite grann det här, kommer de verkligen att hantera det här bra eller så. Det finns många olika skäl, men man vet att de som arbetar med barn är för dåliga på att anmäla till socialnämnden.
Något praktiskt som jag faktiskt upplevt där när man sitter inom polisen, det är att det är många lärare som då får kännedom om eller misstänker att deras elever far illa eller att det begås brott i skolan. Och det har jag upplevt både på nära håll och just i yrket också där, att eleverna utsätts för saker och sen så vet inte riktigt lärarna hur de ska göra. De vänder sig till en rektor som kanske inte alltid heller vet vad man ska göra, som sen då ringer polisen och frågar hur ska vi göra, och sen så drar allting igång. Och risk, och det, om, nu har ju inte vi sakomständigheterna där, men om jag förstod det rätt så var det i det här senare fallet då i Blekinge att många hade misstänkt någonting, men det upplevdes som att det var kanske fler då som trodde att någon annan gjorde någonting.
Aha.
Men man anmälde inte. Och då måste man ju vara lite sådär liksom, vad händer? Jag vet, ja. I Jönköping till exempel så har det pratats om sådär, ja, men ska man ge ut en handbok eller någon form av manual för, eller riktlinjer kring, ja, men hur ska man agera då när barn utsätts för brott i skolan?
Ja, och då är det ju så att det har vi ju tagit, det har fullmäktige tagit beslut om att det ska finnas sådana riktlinjer just när det begås brott i skolan. Ja. Då finns det riktlinjer, skriftliga riktlinjer, hur man ska hantera det.
Ja.
Men däremot, och det var det som gjorde mig väldigt upprörd här egentligen när det här ärendet kom upp, så finns det inga riktlinjer ens i skolan för om barnen berättar om brott någon annanstans.
Nej.
Om de, så det vill säga, om de kommer till fröken och säger att Pelle slog mig på rasten, ja, då kan fröken tekniskt sett ta fram de här riktlinjerna i en pärm och läsa, då ska jag göra så här.
Mm.
Om Pelle istället säger att pappa slog mig i morse innan jag gick till skolan, då har fröken ingen pärm att titta i.
Mm.
Och inte rektorn heller. Och ändå är ju de ärendena oftast så mycket svårare att hantera.
Ja.
Det vet ju jag. Jag var ju åklagare i 18 år.
Ja.
I 7 år jobbade jag bara med relationsvåld.
Mm.
Och det var mycket barn. Jag vet ju hur svårt det här är för lärarna. Man behöver allt stöd man kan få, och rektorerna också.
Ja.
Allt stöd man kan få. Och då, så när de här riktlinjerna kom upp då för brott i skolan, då föreslog jag att man också skulle ha riktlinjen för när barn berättade om brott utanför skolan.
Men man trodde ju att det faktiskt var en självklarhet. Jag som förälder förutsätter ju att lärarna vet hur de ska agera när de får kännedom om att det har begåtts brott mot mitt barn eller mot andra barn på skolan, även om det har skett utanför skolan.
Ja, det kan ju vara, idag är det ju väldigt vanligt att med nätmobbning till exempel. Det kan man ju inte säga att det är begånget på skolan.
Nej.
Eller att du kan bli utsatt av andra kamrater utanför skolgården. Då är det inte heller på skolan eller av någon annan vuxen som du inte har en relation till.
Nej, jag hade faktiskt en lärare som hörde av sig till mig häromveckan som berättade om att en tragisk händelse höll på att utspela sig. En ung flicka som var elev på skolan, och på något sätt så hade hon tagit bilder på sig själv till något som då var en pojkvän tidigare, som inte längre var en pojkvän, som då också hade bestämt sig för att sprida de bilderna i hela skolan. Och det här skedde ju utanför skoltid, men det drabbade dem i allra högsta grad under skoltid.
Exakt.
Och hela skolan, eller alla lärare och rektorer, stod handfallna och ringde och frågade om råd.
För då finns det inga riktlinjer.
För hur man ska göra.
Nej, för brottet är inte begånget i skolan. Och då var det i alla fall så här då att jag försökte ju ta fram, jag föreslog ju detta i kommunstyrelsen, alltså den kommunala regeringen då, att man faktiskt skulle komplettera riktlinjerna så att de också gällde brott utanför skolan.
Ja.
Men det gick inte igenom.
Det var till nej,
ja.
Helt enkelt.
Och det tyckte jag var förvånande. Därför att jag tänkte precis som du, det här är ju självklart.
Ja.
Egentligen tyckte jag inte ens att det var politik. För det var kunskap som jag hade med mig från mina 18 år som åklagare. Och som du ju också, det vet jag att du också har inblick i som polis. Det var självklarheter för oss. Men hur som helst, det gick inte igenom. Och då istället så skrev jag och Inge Gustafsson en motion, alltså ett förslag då till kommunfullmäktige som vi gav in i februari, om att man då ska ta fram rutiner för alla kommunanställda. Så då kan man säga att vi utvidgade vårt förslag till att gälla inte bara skolan, därför att det kan ju vara så att du på fritidsgården berättar om någonting, eller på din arbetsplats. Alltså, menar, ibland så kommer ju barnen upp ju, till exempel till mamma eller pappa, om man jobbar i kommunen. Det kan ju vara vad som helst på tekniska kontoret, kan ju de få veta av något skäl då.
Har du varit uppe i kommunfullmäktige då? Har beslutet kommit
ut? Nej, motionen var uppe i februari.
Ja.
Och då var alltså vårt förslag att man skulle ta fram riktlinjer då som ska underlätta för alla kommunanställda att vidta åtgärder. Mm. Om man då får veta eller misstänker att ett barn då far illa och att det handlar om personbrott då.
Och vart ligger det där i
röret sen har
nu?
Den ju då skickats ut på remiss som det heter då, där man frågar olika förvaltningar då om hur de ser på det. Och sen så ska det ju så småningom tillbaka då till fullmäktige för någon form av beslut. Och det vet vi ju inte riktigt när det kommer tillbaka eller om vi då får, om jag och Inge då får med oss de andra i fullmäktige. För det här handlar ju om barnen. Ja. Alltså,
i
sådana
här
stunder
man nästan blir lite så här politik.
Ja, alltså,
lite så här, men ska vi ut och fundera lite på om vi ska göra det? Liksom skriva under eller skriva ut lite tydliga lappar och riktlinjer och hjälpgrejer för att folk ska kunna våga anmäla när de misstänker att ett barn far illa. Låt oss fundera på det. Det borde ju inte ens behöva få vara politik kring det hela.
Och då kan man säga så här, då kanske man tänker att ja, men det här nu som Socialstyrelsen har bestämt, då räcker väl det då?
Blir
det inte det jättebra? Nej, för precis som vi sa från början, det Socialstyrelsen har bestämt, det är bara att socialnämnden ska ha riktlinjer för när de har fått information. Ja. Men vi måste ju se till att de får information.
Vi måste ha tydligare riktlinjer helt enkelt. Ja. Men jag tänkte att vi bara skulle förklara lite hur det går till, för att det kan ju finnas en del lyssnare som då har hört om, men har varit med om sådana här saker, hört någon annan som har berättat om det eller liksom misstänker att någon i dennes omgivning har barn som kommer i kläm på något sätt, och vad man kan göra. Mm. Och då kan man ju faktiskt säga så här att vem som helst kan anmäla egentligen vad som helst till socialtjänsten. Man kan anmäla, för myndigheter så heter det att man gör en orosanmälan, en SOL 14-anmälan, för att det är en paragraf där som heter det. Och för alla andra så kan man bara göra en helt vanlig, även anonym anmälan. Det är betydligt lättare om du står för vem du är, för då kan man också verifiera uppgifterna och det finns en annan tyngd.
Kan du verifiera kanske du? Alltså,
ja, eller så kontrollera. Det finns en annan tyngd och en annan trovärdighet i det som sägs om någon faktiskt står för uppgifterna. Men oavsett om du står för dem eller inte, om du är anonym och skickar in till socialtjänsten, så kommer de att följa upp det. De kommer att ringa och fråga eller kommer att kalla någon till ett samtal där de frågar hur mår ni, hur är det, vi har fått den här informationen, hur mår du med barnen, bara för att kontrollera att faktiskt barnen mår bra. Och det är en möjlighet som alla har, så är det så att det känns alldeles för jobbigt att liksom ringa och stå för ditt namn om du misstänker att det är grannen eller någon har en god relation eller något sådär, alltså på något sätt måste du ändå tänka på barnets bästa,
ja.
Men så går det faktiskt att vara anonym, och i de fallen då som det blir en fortsatt anmälan så har ju rättsväsendet jättemånga bra rutiner för hur man hanterar det här. I Jönköping och många andra kommuner så har vi något som heter barnahus. Man kallar barnen till en specifik plats där liksom alla myndigheter och socialtjänsten och
som faktiskt är en fråga som Folkpartiet har drivit i åtta år nu.
Men om vi släpper politiken där, så är det ändå en viktig sak där, att veta att barnen blir väl omhändertagna. Och det finns specialutbildade poliser som har hand om det här. Det finns specialutbildade åklagare, precis som du själv. Ja. Vad är man där barnets bästa hela tiden är i fokus? Så att på något sätt så jag kan förstå känslan, och jag har upplevt det när folk har hört av sig till polisen och varit sura över att de har blivit anmälda till socialtjänsten, men om ingen annan tar barnets parti, vem ska då göra det?
Mm.
Det är det handlar om, barnet själv har ju ofta
ingen röst. Så som privatperson så kan man ju ta ett ansvar för barnen, det blir frivilligt då, så man kan göra en anmälan, och är man orolig så kan man ju göra det anonymt.
Ja.
Men det som vi har pratat mest om är ju egentligen att de som arbetar med barn behöver ju anmäla mycket mer än vad de gör idag.
Ja.
Och att man inte gör en anmälan beror ju oftast på en osäkerhet. Och då är det ju jätteviktigt att det finns ett starkt stöd runt de anställda som arbetar med barn, så att de verkligen vet hur de ska göra.
Ja.
Att de dokumenterar på rätt sätt och vänder sig till rätt myndighet och för fram detta då.
Ja, precis. Men oerhört viktiga frågor. Det kanske inte är vara så jättemuntert att sitta och lyssna på just de frågorna så här mitt i sommaren, men det känns väldigt angeläget för oss. För så länge barn råkar ut för de här hemskheterna som vi har hört om i år och även tidigare år, så måste ju vi fortsätta att lyfta de här frågorna.
Ja, uppenbarligen är det ju inte självklart för alla. Nej, så att Folkpartiet kommer vara en blåslampa, kan jag ju säga, i kommunen för att,
ja, men vi
för att få fram det här stödet.
Ja, nej, men alltså det är också så här, kategori fullständiga självklarheter.
Ja, alla, borde det vara.
Ja, helt självklart. Men hörni, hoppas att ni har en fortsatt trevlig sommar. Vi är tillbaka som vanligt nästa vecka. Och tack återigen för att ni lyssnar på oss och är så trogna lyssnare. Och vi måste ju säga, vi finns ju på Radio Vettervåg också, sänds på måndagar 16:15. För de som hör det här och sen hamnar någonstans i någon närradiovärld, 98,5. Ha det gott, Anna.
Ja, så säger vi.
Vi hörs.
Vi hörs. Hej då.